Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Hoppas på Herren, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Profeten Jesaja, det 53 kapitlet. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skulle få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skulle förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö. Så lyder Herrens ord. Gud.
Epistelträxten är hämtad i första Petrusbrevet, kapitel 13, vers 18-19. Kristus
själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Thank you.
Vår Herres Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Matteus. På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas konung." Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset." Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps de av stark fruktan och sa: "Den mannen måste ha varit Guds son." Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. För några veckor sedan så såg jag ett föredrag av historikern Tom Holland på YouTube. Rubriken var: "Därför ändrade jag mig om kristendomen." Som barn så följde han med till kyrkan på söndagarna. Det var rätt tråkigt. Men i söndagsskolan så fanns det spännande böcker med häftiga bilder på arméer som gick under i Röda havet och sånt där. Han fascinerades framförallt av de mäktiga i de där böckerna. Deras vapen och rustningar och prakt. Faraos härar tilltalade honom egentligen mycket mer än de där tråkiga israeliterna. Han stod på Goliats sida mot David och han kände mer för Pilatus än för Jesus. Antikens romare, de var ju så fulla av färg och liv. Och de stärkte då hans historieintresse mer och mer, medan den barnatro han eventuellt haft bleknade bort. Men när han som vuxen började skriva böcker om sina hjältar och verkligen fick fördjupa sig i antikens kultur och tänkande, då blev han bekymrad. Han hade förutsatt att vår västerländska civilisation är den liksom naturliga följden av hans älskade antiken. Men han insåg ju mer han studerade att skillnaden är enorm. När hans barndomshjälte Caesar hade erövrat Gallien så kom han hem och rapporterade i Rom stolt att han hade dödat 1 miljon människor och gjort ytterligare 1 miljon till slavar. Hurra för Caesar, ropade romarna. Och Tom Holland tyckte bara att alltihop var vidrigt. Och romarna var inte unika. För många civilisationer har den starkes rätt varit lika självklar som slaveriet. Varför tycker inte jag så? Vad är det som har hänt? Som har liksom förändrat samhället så i grunden? Var kommer mina värderingar ifrån? Till hans egen förvåning så blev svaret, jo, de kommer från den tråkiga kristendomen. Jag hade varit som en guldfisk som simmade omkring i kristna vatten. Min glasskål var full av det, men jag kunde inte se det förrän jag liksom betraktade hela skålen utifrån. När han funderade vidare så identifierade han ett mer specifikt ursprung för de där värderingarna som han har. Jesu död på korset. Evangelisten Matteus berättar att det hände en massa märkliga saker runt Jesu kors. Mörkret föll och jorden skakade och klipporna rämnade och sådär. Men Tom Holland menar att hela civilisationen skakades i grunden när Jesus dog. Det kändes inte. Borta i Rom märkte de ingenting då vid den nionde timmen när Jesus ropade Eli, Eli, lema sabachthani och gav upp andan. Men det var som en explosion långt nere i djupet som inte märks på ytan först men som i tidens längd får allt att rasa. Vi kristna placerar gärna ut kors lite överallt. Som en symbol för kristendomen helt enkelt. Eller för det kristna budskapet. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Tänker vi lite mer teologiskt så kan korset vara en symbol för lag och evangelium. För Guds heliga vrede över synden. Och samtidigt hans eviga kärlek till syndare. Vi placerar korsen väl synligt. Som smycken runt halsen eller på väggen hemma eller högst upp på kyrktornen längst fram i kyrkan på altaret. Och det är bra. Mer sånt. Gå gärna med på våran korsvandring sen om du har tid och möjlighet. Då får vi chansen här ungefär 20 minuter efter gudstjänsten idag så börjar det. Och vi får bära ut korset i kvarteren runt kyrkan här så att många kan se. Det står lite mer om denna korsvandring eller långfredagsvandring på baksidan av bladen som ni har fått. Men samtidigt som vi då får hålla upp korset för människorna så får vi påminna oss själva om att vi så lätt blir de där guldfiskarna i det kristna vattnet. Vi är så vana vid allt vi har omkring oss att vi inte ser det. Vi ser inte hur ofattbart det är att korset har fått den här betydelsen för oss. I romarriket placerade de också gärna ut kors lite överallt där folk kunde se dem. Längs vägarna och så. På kullar vid stadsportar. Stora kors med riktiga människor på. En symbol för den romerska samhällsordningen. Så här gör vi med dem som sätter sig upp mot oss. Särskilt med olydiga slavar. Korsets liksom kombination av offentlig förnedring och fruktansvärd tortyr. Det strök under de mäktigas makt och slavarnas värdelöshet. Om någon av de där kvinnorna som Matteus berättar om i evangeliet idag, de som stod på avstånd och såg det som hände på Golgata, om någon av dem hade kommit in här idag och sett målningen av den korsfäste som vi har på korväggen här bakom mig, då hade hon nog sagt, ja, den är jättefin, men det såg inte alls ut så där. Det är inte ens nära. Det fanns ingen stilla skönhet eller något upphöjt lugn över korset. Guds enfödde son, hans moder Messias, dog den värdelöses död. Den värsta död som romarna hade lyckats tänka ut. Och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, som Paulus skriver i första Korintherbrevet. Och det var jobbigt för de kristna. De fattade ju att Jesus på korset är huvudsaken. Det här är evangeliets centrum. För de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Men de fick brottas med detta. Tom Holland säger i sitt föredrag att de kristna i många generationer hade svårt för att avbilda Jesus som lidande eller död på korset. Och det kan vi nog förstå om vi tänker på att de hade sett människor dö på det här sättet med egna ögon. De visste hur förfärande det här straffet var. Evangelisten Matteus har också sett det. Och han är väldigt återhållsam i sina beskrivningar av den här döden. För evangeliets läsare, de som han tänkte på när han skrev, de visste redan allt för väl vad detta handlade om. De fattade att Simon från Kyrene måste bära korset åt Jesus. Fast Matteus bara skriver jättekort, Pilatus lät prygla Jesus. För de hade sett människor dö under romersk prygel. Att Jesus inte kunde bära sitt kors efter något sånt, det var inget konstigt alls. Och själva korsfästelsen, den beskriver Matteus nästan i förbifarten, lite i efterhand. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och mer behövdes inte. Alla hade det på näthinnan ändå. Det står väldigt lite om hur vidrigt det var för Jesus att hänga på korset. Det är snarare alla de där som fanns runt omkring som beskrivs. De som gick förbi smädade honom. De mäktiga smädade honom också. Till och med de två rövarna på korsen vid sidan av smädade honom. Matteus läsare fick liksom en indirekt påminnelse om att korset hade placerats någonstans där många skulle se det. Det skulle liksom maximera förnedringen av honom som hängde där. Utan kläder. Med fåglarna som flaxade omkring och pickade i de blodiga såren. Utan att han kunde göra någonting åt dem. Medan han försökte häva sig upp då och då för att andas lite. De visste hur det brukade se ut. Hade man sett det en gång så glömde man det nog inte i första taget. Att Guds Messias skulle utsättas för detta, det är djupt anstötligt. Och det är själva poängen. Det är en dårskap ur mänskligt perspektiv. Men det är vishet och kraft ur Guds perspektiv. Det är i enlighet med hans beslut. Och Matteus vet det. Ändå så verkar han dra sig för att skriva det rent ut. Han som annars påpekar gång på gång i sitt evangelium att det som sker nu, det sker för att skriften ska uppfyllas. Alltså för att Guds vilja ska ske. Han skriver inte det en enda gång här. Fast han hade gott om tillfällen att göra det. Den 22 saltarsalmen är ju där hela tiden. Och Jesaja 53 och en massa andra skriftställen också. Men Matteus låter bli och påpekar det. Detta är förfärligt nog ändå. Detta smärtsamma att Gud fadern lät sin son och sin smorde kung avrättas som en värdelös och upprorisk slav. Det bröt på sikt ner tanken om den starkes rätt. Så att vi blir upprörda när människor blir förtryckta. Och vi blir upprörda av övergrepp. Säkert aldrig så upprörda som vi egentligen borde bli. Men vi är liksom ändå överens om att det är bra att de starka hjälper de svaga. Att slaveri är något avskyvärt. Och den insikten kommer inte från Areopagen i Aten eller från Forum i Rom, utan från Golgata utanför Jerusalem. Ändå är ju inte alls den där samhällsförvandlingen det viktigaste med korsets kraft. Det är fantastiskt bra, men det är bara ett liksom inomvärldsligt tecken på korsets större och mycket viktigare kraft att förvandla den andliga tillvaron genom att helt förnya vår relation till Gud och vår situation inför evigheten. Det kan ingen historiker uttala sig om, i varje fall inte som historiker. Men Gud har uppenbarat det för dem som är som barn. Petrus sammanfattade kort och koncist i vår episteltext idag. Kristus själv dog ju för era synder. En gång för alla, rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Vi är orättfärdiga, vi människor. Även vi som har lärt oss att hjälpa de svaga ibland och att avsky slaveri och sådär. Det är bra att vi gör det, men inför Gud har det ingen betydelse. Vi har allihop del i mänsklighetens uppror mot Gud. Vi har del i världens bortvändhet från honom. Utan Jesus, utan hans död på korset, så är vi borta från Gud. Här i tiden och vad värre är sen i evigheten. Men vi behöver inte vara utan Jesus. Det är ju evangeliet. Han som själv har dött för våra synder. Rättfärdig dött för oss orättfärdiga för att leda oss till Gud. Ser vi på korset ur det här perspektivet så dör inte Jesus som en slav som har gjort uppror mot romarriket. Utan som en syndare som har gjort uppror mot Gud. Fast han är den enda människa som inte hade någon del i det där upproret. Han fick bära konsekvenserna av det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Evangelisten Matteus är ganska återhållsam med att beskriva korsfästelsen och den korsfäste. Men han målar väldigt levande det som sägs och det som händer runt omkring. Till exempel då när Jesus till slut ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. Här är han inte återhållsam alls. Och det där sista har krånglat till det för teologerna, kära någon, med de avlidna som vaknar. Men om vi inte trasslar för mycket så är det förstås en konkret påminnelse om att när Jesus dör så skakar inte bara marken och inte ens bara romarriket, utan själva döden skakas om rejält. Han börjar förlora sitt järngrepp om människorna. Det är några som kommer loss här som en liksom föraning av det som ska hända på den yttersta dagen. Då döden själv ska häpen vara. När att inför domen svara, säg det döda uppenbara. På den dagen är det underbart att få stå i skuggan av korset. Med Jesus, inte utan honom. Korset kan vara en symbol för lag och evangelium, som jag sa förut. För Guds heliga vrede över synden och för hans eviga kärlek till syndaren. Och det kan det här sönderrivna förhänget i templet egentligen också vara. Matteus berättar ju att lite tidigare då, när överste prästen fann Jesus skyldig till hädelse, så rev han sönder sina kläder. Ett starkt uttryck för hur upprörd han var. Och så fälldes domen över Jesus. Han förtjänar döden. Det gjorde han inte egentligen. Fast i den stunden gjorde han det i alla fall. För fadern räknade honom som syndare. Räknade hela världens synd som hans i den stunden. Min synd också. När Jesus dog och förhänget brast, så var det som att den himmelske fadern rev sönder sina kläder och fällde domen över synden i den här världen. Lagens dom. För att han inte ska behöva uttala den domen över mig på domens dag. Och samtidigt när förhänget brast så öppnades vägen in i det allra heligaste rummet i templet. Vägen som förhänget hängt för. Så nu kan den rättfärdige Jesus leda oss till Gud på den vägen. Han kan ta min hand och leda mig in där i den djupaste gemenskapen med Gud. Och säga till mig, du förtjänar livet. Det gör jag inte egentligen. Men på grund av Jesus så gör jag det ändå. För fadern räknar hans rättfärdighet som min. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är den en Guds kraft, skriver Paulus i första Korintherbrevet. Och vi kan ta det som en fråga till oss idag, när vi nu talar om korset. Alltså korsets kraft har förvandlat hela civilisationer i den här världen. Det är bara att se sig omkring. Korsets kraft, ännu viktigare, har förvandlat hela den andliga världen och den andliga tillvaron. Har korsets kraft fått förvandla dig? Har det här smärtsamma mysteriet, det här underbara evangeliet, fått fylla dig och bli centrum i ditt liv? Paulus skriver, jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Har korsets kraft fått dig att säga så? I så fall är det underbart. För då vet du att du aldrig behöver vara utan Jesus. Och att ingen behöver vara utan Jesus. Inte idag och inte på domens dag. Han som dog på korset för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi står upp och bekänner vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. Var oss nådig, hjälp oss milde, Herre Gud. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud, genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud, vi arma syndare bider dig, att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och indräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre Gud. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Se korsets trä på vilket världens frälsare är fästad. Se korsets trä på vilket världens frälsare är fästad. Se korsets trä på vilket världens frälsare är fästad. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre, se till ditt folk som här har firat åminnelsen av Kristi död i hoppet om uppståndelsen. Låt din välsignelse vila över dina tjänare. Låt förlåtelsen komma. Låt trösten flöda över. Låt tron växa till och bära frukt i evig frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.